Det är fullsatt ikväll på Dramatens restaurangscen i Stockholm. Folk står längs väggarna och bardisken och sitter vid borden. De väntar på Svenska berättelser på scen. Längst bort i den här långsmala jugendlokalen så står ikväll två fåtöljer och vid sidan om scenen en parkerad rullator. För ikväll ska ni bland annat få möta ett av de sista levande vittnena till förintelsen. Susanna Christensen, 85 år. I sällskap med berättaren och numera också vännen Amanda Glans. Men innan jag lämnar över ordet till regissören Niklas Meseros så är det en bild jag vill att ni tar med er från repetitionen. Susanna har just berättat om ett av sina minnen från förintelsen. Och så blir det bara tyst. Amanda tittar på Susanna. Sen tar de varandras händer och håller dem hårt i varandra. Utan att säga ett ord till. Välkomna.
Hej. Oj, tänk att få ha ett sånt patos och tysta ett rum bara med att ställa sig längst fram. Välkomna ska ni vara till Dramatenbaren. Det här är vår 10:e upplaga av Svenska berättelser live på scen som vi gör. Och efter ikväll så kommer vi ta en liten paus, men vi kommer komma tillbaka senare i höst. Vi har en väldigt speciell kväll planerad för er. Det är ju ett samarbete med Sveriges Radio P1, vars program har samma namn, Svenska berättelser, och Dramaten. Jag representerar Dramaten och Ola Hemström representerar Sveriges Radio P1. Jag heter Niklas Meseros och jag har tillsammans med Ola fått äran att sammanföra ett gäng fantastiska människor som ni kommer få lyssna till ikväll. Ni ska få höra Susanna Christensen och hennes livshistoria. Det är en berättelse om familj, överlevnad. Och Susannas berättelse har såklart präglats av hennes erfarenheter från förintelsen. Och det är berättelser som fortsätter ha resonans i oss alla. Där kommer en person som Amanda Glans in. Hon är en sån person som fortsätter att göra de här berättelserna levande. Amanda är radiojournalist, flerfaldigt prisbelönt dokumentärmakare. Hon har vunnit bland annat Stora journalistpriset som årets berättare. Hon är radiolärare. Hon är också delägare i berättarkompaniet Fabula Storytelling. Hon är producent för den dokumentära berättarscenen Storydocs. Och hon har spenderat över 8 år tillsammans med Susanna och hennes berättelse och hennes liv. Och Amanda har på ett sätt adopterat Susannas berättelse. Och ikväll ska hon föra den vidare till er. Med på scen har vi också Lisa Groterus, vår musikaliska ryggrad. Vi har också en poet för kvällen, Karin Brygger. Karin har gett ut flera diktsamlingar och hon har sin senaste bok heter Visst kan man dansa efter Auschwitz, där hon har samlat olika minnen från förintelsen. Hon har även varit kommunikatör för överlevande gruppen i Göteborgs judiska församling. En församling som ger vittnesmål runt om på svenska skolor. Återigen, ni är fantastiskt välkomna till Svenska berättelser live på scen. Varsågoda.
Thank you. Det ni kommer att få höra nu är relativt nyskrivna dikter. Jag håller på med en dokumentärbok om en överlevande. Arbetet med det har varit så stort att jag också, eftersom jag är poet, har behövt skriva vid sidan av ännu en bok. Och det är ur det projektet som jag läser ikväll. Hennes liv består av att sortera berättelser. Sitta ner bland smärtan utan att avkräva den några förklaringar. I lägenheten breder livets förenklingar och förvecklingar ut sig. Hon kryssar mellan de utspridda högarna av krig och kärlek. Mellan stensamlingar, hårnålar, pappersark som övergår i det datoriserade arkivets dödstal, födelsår, dödsår, dödsplatser. Barn, män, kvinnor, läger i olika ordningar. Felaktiga uppgifter, korrigeringar, brevväxlingar, ankomstdatum, medborgarskapsdatum, arbetsplatser, adresser, avflyttningsdatum. Hon dricker kaffe, skriver ner anteckningar om ett liv, en annans liv. Om Estera lämnade Lodge i början av 1944 men anlände till Hamburg först i juli. Hur många dagar gick? Var befann hon sig i mellantiden? Vilka dokument stämmer? Hon tar paus. Läser en stund om konstnären som samlade på hjärtljud istället. Isolerade dem på en ö. Om syskonparet som reste över halva jorden för att lyssna till sin döda moders hjärta. Läser sen att ordet shul, synagoga på jiddisch, har ännu en betydelse på ännu ett språk. På tibetanska betyder det spår eller märke som blir kvar efter att det som gjorde det har passerat. Hon skriver: i november 1939 förstördes alla synagogor i Lodge. Den grå röken som tycktes stiga från marken på judiska begravningsplatsen i Lodge ett par dagar i april gjorde henne inte lätt beklämd som den gjorde med de andra studenterna. Någon matade en katt, låtsades som inget. Men hon förlorade sitt liv som det varit fram till den dag. Återskar snöret alltså i tu. Blixtsnabbt gled tiden. Hade hon haft en armbandsklocka hade den protesterat. Men också själva handleden hade drivit bort om hon försökt fixera sin kropp som en individuell organism frigjord från allt det vi vet. Det är trots allt viktigt att veta så mycket som det går. Man kan till exempel veta att det går att breda ut näsdukar över jorden som klänningar. Att röda kappor kan förekomma på film för att göra en enskild karaktär tydlig. För att visa ett symboliskt barn. Och ett barn, detta barn, något barn, alla barn som mördades i Auschwitz, Chelmno, Babi Yar. Att viss sorts utsatthet, erfarenhet och ensamhet står utanför ett vedertaget vokabulär bör man också känna till. Liksom att vittnesmål överskrider både fantasi och vokabulär när de förklarar för oss hur det verkligen var. Så att vi därefter utan att rygga tillbaka ska kunna berätta vidare om vad som hände. Trots att vi egentligen inte kan veta. Vi som inte var där.
Thank you.
En stor del av hennes liv går ut på att ta reda på saker om Estera. I Esteras ansökan om hemlandspass från den 5 november 1945 anges hennes längd till 151 cm. Hennes hårfärg till mörkbrun och hennes ögon som bruna. Hennes ansikte uppges vara ovalt och ett ärr på vardera kinden är de särskilda kännetecken som skiljer ut henne från andra. Hon tänker också på Esteras man. Hans käpp. Den brinnande synagogan ur han som 16-åring tvingades stå utanför den. Se den. Se de andra brinna. Hon tänker på de övergivna judiska barnen i boken Medaljonger. De som leker med pinnar i sanden i ett koncentrationsläger. Vad leker de? De leker döda judar. Det är viktigt att veta att det är lika möjligt som omöjligt att skriva orden leker och döda judar i samma mening. Lika omöjligt som att beträda vissa platser, tidpunkter, vissa människor utan att förlora så mycket av sitt eget liv att man måste ägna resterande tid åt att återskapa det till något helt annat. Människan är trots allt inte ett ark som kan tvättas rent. Det hon en gång hört kan hon inte göra ohört. Det hon sett vänder inte tillbaka ut genom blicken. Blicken. Längst uppe till vänster på utsidan av Estera Nachmanovits dokumentmapp. Mappen har titel SUK Kanslibyrån, volym 3710, Nachmanovits Estera. Står det diarienumret präntat? 610391. Under det namn och födelsedatum, medborgarskap. Nachmanovits Estera, 23-1925. Polsk, mosaisk, sedan med en annan och slängigare handstil tvärs över pappret. Svensk medborgare 25/10/1957. Första gången hon läste igenom de 65 sidor som staten sammanfattar ett decennium i en människas liv med och som samtidigt säger så oerhört lite, tog det ändå lång tid. Samma uppgifter återkom, korrigerades, vände tillbaka till sig själva. Namn, efternamn, adress. Det är fortfarande något arbetsamt över själva insikten att denna arkiverade biografi som leder fram till ett svenskt medborgarskap presenteras så fattigt. Vad är en människa? På en resa till Berlin träffar hon en människa. En professor i historia som på ålderns höst kan berätta nästan vad som helst. Han berättar. En natt försvann alla människor. Men rummen blev kvar. Ett par nätter senare försvann alla möbler. Bara bordet stod kvar. En vas. Vasen är fortfarande blå. Så här många år senare. Natten är inte blå, säger professorn. Det är hörsägen. Den är inte heller vit. Natten är natten. En kameleont. Och ditt liv är aldrig enkelt att urskilja bland alla dina liv. Hon tittar på honom. Berättar själv om natten. Förväxlingar, övergivanden och förseelser sker oftast just på natten. I den sorts miljöer som byts ut, rivs ner och försvinner. Om natten, säger hon, är det nästan som på dagen. Det är sant att det egentligen inte är någon större skillnad. Oavsett tid på dygnet är det sällan mer som står på spel än vem som får komma in, vem som blir lämnad utanför. Vem som står kvar, vem som går eller jagas bort, vem som överlever. Från dagarna i Berlin, inga fotografier. Som om en våldsam halvering rasade. Hon glömde en sidur på Oranienburgerstrasse. Frost. Ingen snö i Berlin. Hon är ledsen där. Hittar inget av det hon söker. Och vem vill leta efter det som kanske inte finns? Författare gör det. Så hon gör det enda hon kan. Hon silar historierna genom sina namn för att se var den fastnar. Polen. Det är hemskt i Polen igen. Juice to the gas hade någon skrivit på ett gammalt hus i somras. Hon tog en bild men skickade den aldrig till professorn. Hans tunna hår flög lite i vinden den där dagen i Berlin. På ena sidan av deras promenad löpte en röd huslänga. På den andra avlöste en park den slitna men nästintill eviga tennisplanen som började redan utanför Kowalskis där hon sov på en soffa under bokhyllan. Professorn kan nog aldrig återvända till Polen där han står åtalad för att säga sanningen om landets antisemitiska historia. Själv sprider hon hans nya siffror utan skam. I Polen mördades ungefär 200 000 judar under kriget av polacker. Om man säger det riskerar du själv att bli dödad till slut, säger professorn. Men du blir ändå tvungen att säga det. Hon rycker på axlarna. Det är som om du kom bara för detta, säger han. Fortsätt. Om hon kom bara för detta. På nätterna kan hon inte sova. Antingen så drömmer hon om kärlek eller så strider hon. Det är som om det är allt hon har. Krig. Kärlek. Tack så mycket.
Det var kväll. Susanna låg i sängen mellan sin mamma och pappa. I det dunkla ljuset så skymtade hon fönstret utan gardiner, klädskåpet, spegeln som reflekterade lite ljus. Och det var kallt i rummet. Men där under täcket, där var det varmt. Duntäcket i ett ljusrosa påslakan. Och Susanna hade kudden på sin mammas sida av sängen. Och kände mamma Erzsébets kropp genom nattlinnet. Den var varm och mjuk. På andra sidan sängen låg pappa Josef i sin pyjamas. Och glasögonen hade han tagit av för kvällen. Pappa låg och pratade med Susanna om viktiga saker. Sånt som politik. Som att berätta för henne om världen. Och någon gång frågade Susanna, pappa, vad är kommunism? Ja, då förklarade pappa Josef att det är att ta från de rika och ge till de fattiga. Och Susanna visste det ju inte då. Men det hennes pappa försökte göra, det var att förbereda sitt enda barn på livet. Och Susanna, du är född 1933 i staden Mako i södra Ungern. Dina föräldrars enda barn. Och jag tänkte om vi börjar med att ge en liten bild av dina föräldrar. Pappa Josef, hur såg han ut?
Han var av medellängd, mörkbrunt hår, runda glasögon och en tjusig mustasch. Så såg han ut.
Och det var någonting som utmärkte honom när han gick till exempel?
Ja, jo, han var invalid, min pappa. I hans tidiga ungdom blev han opererad om det var någon, jag har för mig att det var någon reumatisk sjukdom, så hans vänster knä var bortopererad och han hade en stelopererad så att han hade det ena benet kortare och den kunde han saknade knä så han kunde inte böja den och han gick med käpp. Och dessutom var han svår astma.
Och din mamma, Ergebet, hur såg hon ut?
Min mamma, Ergebet, hon var kort och rundnet. Ungefär som en annan.
Och vad tyckte hon om att göra?
I den mån hon hade tid så tyckte hon om att läsa. Läsa böcker, läsa romaner, en del klassiska romaner, en del kärleksromaner som ibland kallas för tandsnusk.
Och ni hade en liten speceriaffär som pappa Josef skötte mest. Och av de kunderna som kom och handlade, han var ju väldigt uppskattad, men vad sa de om honom?
De sa om honom att han var hederlig trots att han var jude. Och han var mycket, han var väldigt uppskattad för att det var en fattigt folk, fattig kvarter och bönder som var våra kunder. Och han hjälpte dem med kontakterna med myndigheterna när de hade papper och som inte de klarade av. Så han var verkligen omtyckt.
Jo, men kan inte jag berätta en liten kort någonting som hände i speceriaffären?
Ska jag göra det?
Jag kan göra det. Mm-hmm. Ja. För Susanna satt på pallen vid kaminen som vanligt. Pappa Josef stod bakom disken. Hyllorna bakom honom var fulla med varor. Under disk där hade de bröd, kryddor och han mätte upp salt. Där i affären var hans vän skräddaren i hatt. Och han var frikyrklig. Han hade med sig en transistorradio som man lyssnade på. Det gjorde de ofta. Susanna kunde höra nyheterna. Och sen hörde hon ett tal på tyska, men väldigt arg röst. Och det var Hitler, det hade pappa berättat. Och den här dagen så härmade pappa den här hårda, arga Hitlerrösten. Och det gjorde han bara när han var på bra humör. Men snart så blev de allvarliga. För de diskuterade politik som vanligt. Och ja, pappa Josef kallades för den store pessimisten av sina vänner. Men själv tyckte han att han var realist. För det gällde ju att läsa mellan raderna, som han sa. Och andra gången när skräddaren kom så hade han med fiolen. Då tog pappa Josef fram sin fiol som låg i fiollådan under disken och så spelade de tillsammans. Wienervals eller traditionell ungersk musik. Och Susanna såg sin pappa. Fiolen var hårt tryckt under hakan och fingrarna rörde sig så där alldeles snabbt över strängarna. Hon tyckte om att se sin pappa sån. Susanna, din pappa Josef, han var ju ateist och han trodde på assimilering. Att det skulle inte märkas på Susannas och hennes familj att de var judar. Och med dig så ville han att du skulle lära dig många språk. Alltså redan innan Susanna började skolan så lärde han henne tyska. Nej, tyska lärde du dig i skolan, men det var också spanska och engelska. För pappa Josef tänkte att de kunde fly till Argentina, men det hade man aldrig råd med. Och han uppfostrade också dig till att bli tålig.
Som han uttryckte det, att jag skulle härdas. Och som en följd av det här, att som han trodde på assimilation och att jag skulle härdas, så satte han mig 6 år gammal i en katolsk skola. Och jag var den enda juden i den här skolan och i den här klassen. Och det var en nunna som undervisade oss och hon var hygglig. Men sen kom en präst, ung präst, emellanåt och undervisade. Och när han skulle förhöra mig, då vände han sig till mig och pekade: du din lilla jude där borta. Och det innebar sen att alla kallade mig för budurjido, som betyder stinkande jude. För det var det uttrycket man använde om judarna i Ungern. Och min mamma, hon följde mig till och från skolan för att hon var rädd att jag skulle få stryk på vägen. Och på den här vägen till och från skolan fick vi gå förbi 2 kristna kyrkor. Och den ena av dem var en katolsk kyrka. Och vid ett tillfälle när vi gick hem ifrån skolan så stannade jag utanför kyrkan och sa åt min mamma att här ska man göra korstecknet. Och jag gjorde korstecknet. Och det var sista dagen som jag var i skolan, för att det var mer än min mamma kunde stå ut med. Och egentligen så var hon ju emot att jag skulle gå i den här katolska skolan. Hon ville att jag skulle gå i judisk skola. Men min pappa hade sin uppfattning och det var det som rådde. Men i alla fall, då stod hon på sig att ta mig ur skolan och började, såg till att jag började så fort som möjligt i den 4-åriga judiska skolan.
Nu satt Susanna på pallen vid kaminen. Och framför sig hade hon en stol och på den var läxböckerna. Och din pappa hade ju lite idéer när det kommer till det här med läxor, eller hur?
Jo, när jag kom hem ifrån skolan så fick jag sätta mig direkt i affären och läsa läxor. Och jag var, och han förhörde mig, jag fick lov att kunna läxorna ordagrant utantill.
Men det fick ju ändå resultat.
Jo, just det. Resultatet, det var att jag var bäst i klassen. Vilket följde av att jag kunde fortsätta som jude i motsvarande realskola ungefär.
Och där var ni ju bara 2 judiska elever. Ja, och fler fick inte gå vidare och läsa.
Nej. Och jag antar att vi var inkvoterade, för att den andra var också duktig. Vi var nog de 2 duktigaste i det här judiska skolan. Nej, i mellanskolan, som det kallas för mellanskolan.
Kan jag berätta någonting från mellanskolan?
Jag gör det.
Okej. Susanna satt i skolbänken av trä. Framför sig ett vitt papper och penna. För det var uppsatsskrivning i modersmål. Det var också lördag, som är sabbat, som är judarnas vilodag. För lärarinnan Illaneni, hon la alltid proven just på lördagar. För Susanna var inte det något problem, eftersom hennes pappa var ateist så behövde hon inte följa några strikta regler. Men Erji däremot, den andra judiska flickan som satt lite längre fram, hon var ortodox. Och längst fram vid katedern, där stod Illaneni med sitt ljusa hår i lagda lockar, och hon tittade ut över klassen att ingen fuskade och att alla skrev. Och hon såg hur Erji, hon bara satt där. Hon rörde sig inte. Då gick Illaneni fram mot flickan. Så sa hon: skriv, annars blir inget betyg i modersmål. Hon bara satt stilla. Då tog hon flickans hand och satte pennan i handen. Och så förde hon pennan över pappret som i en skrivande rörelse. Och Susanna såg hur Erji satt stilla med andra armen fortfarande hängande längs med sidan och grät helt tyst. Och lite senare den vårterminen i mars, 15 mars, då gick tyskarna in i Ungern. Och det här ändrade lite på hur modersmålslektionerna såg ut. För Illaneni började, ska man säga, med en ritual. Varje lektion, onsdagar och lördagar, började på samma sätt. Att hon talade om exakt var de tyska trupperna befann sig och att de kom närmare. Och snart, sa hon, snart blir vi av med judarna. Tiden gick. Vår blev till sommar. Och den 16 juni 1944 så väckte Susanna tidigt på morgonen. Klockan var kanske 5. Av att det bultade på dörren. Och där utanför dörren, Susanna, där stod 2 uniformerade män. Vad sa de?
Jo, de sa att vi skulle packa ihop. För vi skulle bort, vi skulle resa bort, och att ta med oss mat för 3 dagar. Och det var mina föräldrar, det verkar som panik, slogs av panik. Men min mamma satte ändå igång och satte på ägg, koka ägg, hårt kokt ägg, för att det är hållbar när det är varmt. Det är kolossalt varmt i Ungern i juni. Vad jag minns så hade vi med oss bröd och ägg på den här resan.
Och din pappa frågade vart ni skulle?
Jo, han frågade en av de där männen vad som skulle hända. Jo, vi ska på arbete, sa de. Men mer fick vi inte veta. Och i övrigt så har vi överhuvudtaget aldrig fick veta vad som skulle hända oss.
Ni packade lite mer än bröd och kläder.
Ja, vi hade en kniv och sen sängkläder hade vi med oss. Bestående utav duntäcke som man kan ju klämma ihop och till en litet paket. Så det var lätt att frakta den.
Och sen så fördes ni till ett uppsamlingsläger i Szeged. Där alla länets judar samlades ihop. Och där fick ni order?
Där var vi uppmanade att lämna ifrån oss värdesaker som pennor, smycken och pengar. Annars så skulle de skjuta var tionde i lägret. Men trots detta så behöll min pappa en stump blyertspenna, vilket vi återkommer med sen.
Och sen, efter ungefär en vecka, så sattes ni på en tågtransport i en godsvagn. Och när du satt i den här vagnen, vad såg du runt omkring dig då?
Det var det, i vagnen, det var en liten boskapsvagn. Och vi var tätt packade och på bänkrader.
Det var sommar, så det var varmt, Susanna.
Jo, det var en fruktansvärd resa under fyra dagar. Och det var varmt och kvavt. Jag satt i mammas knä hela tiden under de här fyra dygnen. Det var en vänlig man som satt bredvid min mamma som erbjöd sig att jag skulle få sitta i hans knä. Han hade kortbyxor, alltså shorts hade han, och var väldigt hårig på benen, så att jag vägrade sitta i hans knä. Och
efter fyra dygn så kom ni fram till Strasshof. Ja. Där var det kväll och mörkt. Och du, din mamma, satt på packningen. Och runt omkring dig så hörde du någonting då?
Det var ju sent på kvällen då vi släpptes ut. När vi kom fram till transitläger som heter Strasshof. Och vi bara strömmade ut därifrån. Vi var ju några tusen och folk kom ifrån varandra i trängseln. Och hela natten så hörde vi dem gå runt, springa runt och ropa på varandra när de letade efter sina anhöriga. Det var väldigt sorgligt det där när de kom ifrån varandra.
Och du tror att din pappa frågade igen vart ni skulle ta vägen?
Ja, det var någon gång, alltså vi var i Strasshof och så vände sig min pappa till en tysk soldat. Och jag vet inte, jag hörde inte vad han frågade, men han frågade något. Men tysken han svarade inte, utan han bara tog sin påk och slog honom med några hårda slag på ryggen. Och det var väldigt jobbigt att se sin far bli slagen på det viset.
Och efter ytterligare ett tag så kom ni till ett litet ställe utanför Wien och ett lantarbete. Och där skulle ni användas som arbetskraft, slavarbete. Ni var 23 personer som bodde i ett skjul. Men arbetade alla där?
Nej, vi var ju 23 personer, varav tre åldringar, tre gamla, fyra barn, varav jag var den äldsta. De andra var en flicka på 9 år och så en liten pojke på 6 år. Vi var de enda. Och 9-åringen och jag var 11. Och 9-åringen och jag, vi hjälpte kvinnan i köket, hon som fixade mat.
Och gamla och sjuka.
Och gamla och sjuka, de behövde inte gå ut i arbete. Och heller inte min pappa som var invalid. Och heller inte mamman till 9-åringen som var svårt hjärtsjuk. Så att de var ändå rätt så humana på det viset. Att de jagade inte ut oss också.
Och jag tänkte berätta en liten bit därifrån. Mm. Återigen så låg Susanna mellan sina föräldrar. Men den här gången på ett jordgolv med halm. Ovanför sig hade hon duntäcket. som var med hemifrån. Lite längre bort i det här skjulet. I andra änden där... För att alla hade sina bäddar på marken. Och där borta där sov en 14-årig kille. Som var snygg. Ja. Men Susanna, eller han såg ju inte ens åt Susanna. Varje kväll så knäböjde han och hans mamma vid sina sängplatser. Och bad en kristen aftonbön. De var konvertiter. Judar som konverterat till katolicismen, men det brydde sig inte nazisterna om. Och nu varje kväll när de mumlande bad så såg Susanna hur de andra tittade snett på dem. Varje dag så gick mamma Erzsébet ut för att arbeta på fältet. De skulle skörda sojabönor. Men de här bönorna var hårda. Lite vassa, taggiga, och de skadade människornas händer. Så de som inte arbetade, Susanna, hennes pappa och de andra, de tog säckväv och så sydde de som arbetshandskar till de som var på fälten. De satt på golvet inne i skjulet och pappa Josef satt en bit bort. Han höll sig mycket för sig själv nu och han hade tystnat. Hennes pappa som brukade berätta för henne om världen, han hade helt vänt sig in i sig själv. Ibland såg Susanna hur han satt och fipplade med någonting. Kanske att han skrev. Hon visste inte, för han berättade aldrig någonting för henne längre. Efter ett tag så kom det dit en grupp tyska soldater som hade med sig en större grupp polska kvinnor som också de skulle användas i arbetet. Och nu blev det bestämt att alla skulle ut i fältet och arbeta. Så då satt Susanna mellan raderna av gröna sojabönsbuskar. Och en bit bort såg hon pappa Josef som tog sig fram mellan de här raderna och släpade sitt stelopererade ben efter sig. Och ibland när hon var ute på fältet så kunde hon höra ett ljud. Först på avstånd, alltså ett mullrande ljud. Och sen blev det öronbedövande när stridsflygplan flög över dem. Och Susanna vet inte om det var fiende eller vän, men hon hoppades att någon försökte rädda dem. Och en gång så var det flera plan på samma gång och de sköt mot varandra. Ett av flygplanen blev träffat och började brinna, och ut ur flygplanet kastade sig en människa i fallskärm. Och både människan och fallskärmen brann som en fackla. Det såg läskigt ut. Men Susanna tänkte att de som vill rädda oss kanske kommer närmare. Och sommaren gick, skördetiden var över, arbetet i lantbruket var slut. Men Susanna och de andra hoppades på att de kunde få stanna där tills kriget var över. Men så skulle det inte bli.
Thank you.
Tiden gick. Sommar blev till vinter. Och den 7 december 1944 så klev Susanna och hennes föräldrar av, klev ner från ytterligare en tågtransport på perrongen i Bergen-Belsen. Och när ni fördes in i lägret där, berätta Susanna, vad såg du? Ni gick på vägen som gick in i Bergen-Belsen.
Jo, det var en bred väg och på båda sidorna av vägen var det baracker. Och så Bergen-Belsen var det ju ett jättestort område och bestående utav baracker. Och vi gick vägen fram och blev placerade i en sån där barack. Det fick jag reda på senare, det kallades för Ungarnlager, alltså ungerska lägret. Och det var en familjeläger. Annars var det de flesta, det fanns inga familjer vid det här laget knappast, för att de flesta hamnade i Auschwitz. Och avsikten var att vi också skulle hamna där, men det gjorde vi alltså inte, utan fortsatte till Österrike. Kom jag av mig nu?
Kom du av dig lite, men det gör ingenting. Men om vi tänker att du är i baracken.
Ja.
Ni är ungefär 200 just i eran barack. Hur ser en sån barack ut?
Jo, alltså lägret. Vi var 2000 personer cirka. Jag vet inte om det var exakt. Bestående av 10 baracker. Vi bodde 200 i varje barack. Och det var en enda stor lokal utom ett litet rum med träväggar eller plankor som avskildes för, och där bodde tyska soldaten som skulle bevaka oss. Och det var oerhört trångt. Vi var ju 200 stycken i den där lokalen. Och sängarna, det var tre våningar, två bredvid varann. Utom när det ena av oss behövde inte dela med någon främmande, utan...
Så hur sov du där?
Jag sov mellan mina föräldrar, eller på min mammas sida, eftersom det gick inte att ligga i mitten.
Och kan du säga någonting om vilken typ av läger som Bergen-Belsen var?
Bergen-Belsen kallades för, det var en koncentrationsläger, alltså inte förväxla med förintelseläger, utan förintelselägren räknades Auschwitz där de gasades ihjäl. Men Bergen-Belsen hör till koncentrationslägren.
Och vad var tanken som skulle, vad skulle hända med där?
Ja, vad vi fick höra någonstans att vi skulle dö som råttor. Och det stämde ju, för att Vi dog som råttor, för att vi svalt något fruktansvärt. Folk dog av svält, av sjukdomar som följer av svält. Och tyfusen härjade. Lössen spred tyfus, fläcktyfus.
Alltså, vad för mat fick ni? Om vi säger en vanlig dag, vad åt du då?
Ja, vi fick någon sorts vätska på morgonen. Om det var någon soppaktig eller om det var någon skulle föreställa kaffe eller vad det nu skulle föreställa. Det var på morgonen, och sen fick vi mitt på dagen en sorts gryta, om man ska, gjort på kolrötter, oskalade kolrötter i mindre bitar. Det var lunchen, och dessutom så fick vi en bit bröd var tredje dag, så det skulle räcka i 3 dagar, den där brödbiten som min mamma försökte hushålla med då.
Du har ju berättat för mig om, eller försökt på något sätt beskriva hur det känns att svälta, men det är så svårt att sätta sig in i. Hur påverkades du av att du svalt?
Jo, alltså man blir konstig, man blir apatisk. Jag kommer ihåg en episod som jag tror inte jag nämnde för dig, att jag satt och min mamma puttade på mig och sa, Jujikam, hur är det med dig? För då satt jag där och bara ögonvitorna syntes. Och var alldeles förskräckt, min mamma, vad det var med mig. För att jag bara satt där, alltså, hon visste inte vad det var. Och det var ungefär vad jag har att säga om det.
Ska jag fortsätta?
Ja. Är det något mer du tycker jag ska nämna ifrån?
Inte nu. Vi fortsätter sen. Ja. För vad minns man egentligen från ett koncentrationsläger? Och vad minns ett barn från ett koncentrationsläger? Susanna var nu 11 år. Och hon minns det som var nära. Hur hon satt nedanför britsen och kände mammas fingrar i håret och hennes naglar mot hårbotten. För mamma plockade löss. Hon tog de där svarta huvudlössen och så krossade hon dem mellan naglarna och knäppte iväg. Susanna tyckte om det där ljudet. Och när huvudlössen var borta, då tog hon gnätterna, alltså lössens ägg, som satt som vita små pärlor i Susannas mörka hår. Krossade dem mellan naglarna och knäppte iväg dem. När huvudet var klart, då var det dags för klädlössen. Och de satt tätt i follarna på Susannas kläder. Och när Susanna var klar, när mamma Erzsébet hade plockat alla löss hon hittade, då var det Susannas tur att plocka på sin mamma. Och ha fingrarna i mammas hår. Susanna minns också appellerna. Varje dag så skulle de uppställa sig i red och räknas om och om och om och om igen. Och decemberkylan, den letade sig in under skorna. Så genom skorna, in i fötterna, in i kroppen på henne. Och ibland så stod de utanför baracken. Barnen. De gick ner mot stängslet som var på den här vägen som de kom in i lägret. Och där kunde de se fångar i randiga kläder som gick till arbete och som kom från arbete. Och ibland, ja, nästan varje dag faktiskt, så kom där en häst. En brun häst som drog en vagn, ett öppet flak. Och på det här flaket låg en hel hög med kroppar. De såg mest ut som skelett och det hängde en arm eller ett ben över kanten. Barnen stod där och tittade tillsammans, men de sa inte ett ord till varann. Inne i baracken, på en brits några sängar bort på mellanbritsen, där bodde en liten pojke. Han var kanske 3-4 år gammal, hade lite ljusare hår och han satt på sin brits. Med benen böjda, knäna upp, och så höll han om armarna som att han kramade om sina ben. Och han nynnade, så nästan som att han nynnade, upprepade för sig själv. Check it, you fell at Kenjiret, check it, you fell at Kenjiret. Bara en munsbit bröd, bara en munsbit bröd. Och Susanna mindes hur det var, alltså precis i början när de kom till lägret, när de vuxna fortfarande hade lite ork och hade skola med dem ibland. Och ibland så sjöng de på kvällarna. Då sjöng de Tombalalaika, de sjöng Hatikva. Men nu så lät det på ett annat sätt. Där inne i baracken. På kvällarna så hörde hon istället ljudet av gråt. När barnen som var hungriga grät sig till sömns. Och Susanna som nu hade fyllt 12 år. Hon kände sig lite stolt. Att hon var så stor så att hon kunde låta bli att gråta. Och så hörde hon också ett ljud som kom från britsen precis bredvid hennes. Och det kom från pappa Josef. Hans tystnad var bruten, men inte för att berätta för henne om världen, utan för att jämra sig. Hans fot, den på det dåliga benet, hade svullnat och var som en klump, och smärtan gjorde att han kunde inte hålla tyst om det. Och Susanna hörde sin pappa säga: "Gode Gud, hjälp mig." Och så var det där mullrande ljudet. Först lågt på avstånd och sen öronbedövande, när stridsflygplanen flög över lägret och det var fler och fler överflygningar nu. Då bad Susanna en bön till den här guden som hennes pappa inte trodde på, att ett av planen skulle släppa en bomb så att han skulle slippa lida. Så att de alla skulle slippa lida. Tiden gick. Vinter blev till vår. Så hände någonting som fick dem att hoppas. Susanna, ni fick höra att lägret skulle tömmas. Kom du ihåg, vad sa de då? Inte exakt. Behöver inte vara ordagrant vad de sa. Men kommer du ihåg vad ni fick veta då att ni skulle göra?
Att vi har varit uppmanade att packa ihop och sen bege oss till stationen. Och de som orkade, de gick till stationen. Och de som var klena och inte orkade, de blev skjutsade på lastbilsflak. På lastbilar. Och vi tillhörde ju dem, min mamma och jag, vi skulle ha orkat gå fortfarande. Men min pappa var ju så skick och vi ville inte lämna honom. Utan vi fördes åt, men det var en fruktansvärt trängsel till de där lastbilarna. Och vi kunde inte trängas, utan för då orkade min pappa bara kröp då. Så att vi kom med sista lastbilen. Och när vi kom fram till stationen, då var inlastningen färdig. Och vi får veta att det fanns inte plats för oss på tåget, så att det vi kände då, det går inte att beskriva. Men sen var det en kvinna som ropade inifrån vagnen att det finns en plats för barnet, så att, och barnet, det var jag var den enda barn där, för de andra gick ju därifrån tidigare, och min mamma skulle till och sen trodde de, det hör till att de trodde inte att tåget skulle gå för en morgonen efter. Så min mamma, hon skulle till och sätta mig på tåget, som den där kvinnan sa. Men då höjde min pappa rösten, den lilla rösten han hade, att ta hit barnet. Ska vi dö tillsammans? Vilket min mamma gjorde då, alltså jag gick tillbaka dit, och tåget försvann sen Efter en kort stund så åkte tåget iväg. Så hade jag varit på tåget så hade jag kommit ifrån mina föräldrar. Och tåget försvann och vi satt där på perrongen och väntade. Och vi visste inte vad vi väntade på. Det var ju kväll. Och det var kallt. Och där stod en tom godsfinka som vi som orkade och klättrade upp. Även min pappa tog sig upp dit med hjälp av oss. Några människor låg kvar där på perrongen och en av dem var död på morgonen.
Och sen på morgonen så gick du och din mamma.
Jo.
Lite där på perrongen.
Precis. Jo, jag gick runt där och var nyfiken och tittade runt och hittade kolrötter.
Nej, inte än.
Nej,
först så hittade ni en sommarklänning.
Vadå, en?
Du och din mamma hittade en sommarklänning.
Ja, just det. Alltså det fanns en massa grejer kvarlämnade. Till saken hör jag att jag hör väldigt dåligt. Ber om överseende. Jo, jag gick runt där och hittade kolrötter.
Nej, men sommarklänningen.
Vänta lite. Nej, herregud. Jo, den där klänningen.
Ja.
Jo, bland de kvarlämnade grejerna så fanns en massa. De fick inte plats på tåget. Så det var massor av grejer på stationen. Och min mamma hittade en blommig klänning. Och vi gav oss iväg i bebyggelsen. Vi såg inga människor där, inga tyskar, ingenting. Men min mamma tog den där blommiga klänningen och vi gick in i bebyggelsen för att köpa mat för det, eller få mat för den där klänningen. Och vi kom till ett hus där, första huset. Och min mamma vinkade med den där blommiga klänningen. Och det kom en kvinna, såg oss, gick in i huset. Och så kom hon tillbaka med två brödskivor. Så att vi gick då tillbaka och vi hade de där brödskivorna att äta i alla fall. Men sen hittade jag kolrötter. Och vi hade ju den där kniven kvar så att vi kalasade på kolrötter. Och det kom en jättestor transport med män i randiga kläder. Som bara de gick och kröp ur tåget och var i mycket dålig skick. Och en av dem bad oss om att vi skulle ge dem av den där maten. Men det vågade vi inte. Utan jag kastade skal, kålrotsskal kastade jag mot dem. Och där kom då en man krypande efter det där skalet. Och medan han höll på och kröp efter skalet så kommer tysken och slår ihjäl honom innan han når fram. Bara slog tills han var utsträckt. Han var död. I övrigt så var det massor av, och det var ungerska män, det hör till saken, så jag pratade ungerska där och bad om mat.
Och sen på eftermiddagen, Susanna.
Ja.
På eftermiddagen samma dag, vad hände då? Det kom lastbilar igen.
Jo, vi satt ju där och väntade, visste inte alls vad som skulle hända. Men sen kom en lastbil och hämtade oss och körde oss tillbaka till Belsen. Men till lägret bredvid där vi var innan. Och det var en holländsk läger som var redan tom utom på några mycket sjuka människor som inte har orkat vara med när lägret tömdes.
Ska jag fortsätta berätta där?
Ja.
Jag ska bara rätta till. Susanna och hennes mamma och pappa var tillbaka i Bergen-Belsen. Och dagarna gick. 10 april 11 april. Varje morgon så kom det män som hade bårar med sig för att plocka bort dem som hade dött under natten. Och dagarna fortsatte gå. 12 april, 13 april. Mamma Erzsébet, hon hämtade vatten och gick till britsarna av de som inte orkade resa sig upp längre. 14 april. Pappa Josef, han var så dålig nu så han bara låg i britsen. Nästan inte kontaktbar. Hans kropp hade också förändrats. Den hade börjat svullna upp. Ansiktet var alldeles runt. 15 april. Den morgonen satt Susanna utanför baracken. Det var lite sol. Det var nästan varmt mot ansiktet. Och nere på vägen som löper genom lägret, där såg hon... Hon såg en jeep med en femuddig stjärna. Och hon såg soldater i uniformer som var gröna istället för bruna, och de hade basker. Så hon tog sig in tillbaka in i baracken så fort hon kunde och fram till sin pappas brits. Och beskrev för honom vad hon hade sett där ute på vägen. Då sa Josef: gode Gud, vi är fria. Men Bergen-Belsen var ett stort läger och tog tid att tömma, så de fick vara kvar. De fick bättre mat, bra mat, fet mat. Men den här maten var ju inte gjord för människor som svalt, så människorna dog av maten. Och på morgonen den 17 april så gick Susanna till sin pappas brits som vanligt. Hans kropp var förändrad igen. Kinderna var inte uppsvullna, de var insjunkna. Och kroppen såg ut som en av de där kropparna på flaket. Mamma Erzsébet kom och hon förstod direkt vad det var som hade hänt. Och så kom männen med båren och hämtade bort pappa Josef. Och i hans brits, där hittade de någonting. Det var en papppåse. Och i den papppåsen så hade pappan sparat det viktigaste. Alltså viktiga dokument. Bilder på familjen, deras äktenskapsbevis. Susannas skolbetyg låg där. Och så hittade de en liten vinröd almanacka. Där hade Josef genom hela den här tiden noterat när de transporterades från vilken plats till vilken annan plats. Och han hade noterat vad de hade fått att äta. Bröd för en dag, bröd för 3 dagar. Och på dagen den 17 april så tog Susanna sin pappas pennstump. Och så noterade hon vilken mat de fick att äta. Och sen så skrev hon med en 12-årings runda prydliga skrivstil: Megolt är det Chopin. Söte far är död.
Thank you.
Susanna och hennes mamma var kvar i Bergen-Belsen ungefär en vecka. Sen blev de hämtade med militärambulanser till ett ställe där de skulle tvättas, eller avlusas, desinficeras. Människorna fick ta av sig kläder, lämna tillhörigheter. Men Susanna, då när ni blev hämtade av militärambulanserna och blev av med kläderna och allting, du behöll någonting då. Vad var det?
Det var så att vi hittade, när de bar bort min pappa, så lämnade han kvar den där papperspåsen som han har för dagbok i. Och den ville jag, vi fick inte ha kläder på oss, utan vi var helt nakna, för att vi var ju nerlusade. Så att jag vägrade lämna ifrån mig det här påsen med papperspåsen. Och som tur var ju så, de som hämtade oss, det var ungrare. De förstod vad jag sa, och jag kunde vädja till dem då på ungerska att få behålla den där påsen, och det fick jag faktiskt. Så det var, de var rätt humana.
Och sen när ni satt i badet?
Vi var körda därifrån för avlusning och bad. Och det var en tysk kvinna som skrubbade mig och sa föraktfullt: "Welches schmutziges Kind." Och jag förklarade för henne att jag har inte badat på 5 månader. Hon sa ingenting.
Och då så var du så svag så du kunde bara lyfta huvudet.
Ja, när hon skrubbade mig då lyfte jag huvudet och fick se mina ben. Och de var som skelettens ben jag såg på vid stationen.
Sen blev ni förda till ett militärsjukhus, en kasern.
Ja, ett jättestort kasernområde med massor av kaserner. Och vi var väldigt stora salar fullt med folk. Jag vet inte hur många vi var, men det var enormt många var vi där. Och det var tyskar som skötte om oss och en engelsman eller soldat och en både manlig och kvinnlig sådan basade över dem.
Men där så började ni bli lite starkare. Och hur märktes det att ni fick mer ork då?
Så småningom kunde jag ställa mig upp och gå. Så att det var sommar, våren kom och behagligt väder. Så att klädda i lakan gick vi ut i det fria. Och det var massor av kaserner, så där omkring både män och kvinnor i lakan. Och det såg ut som en spökstad. Vi såg ut som spöken där.
Och efter ett tag så blev ni förda till ett vanligt sjukhus, eller ett riktigt sjukhus. Och där var ni i en sal som ni delade med andra. En dag så kom det en man dit. Jo. Vad sa han?
Jo, vi erbjöds att åka tillbaka till Ungern. Eller om vi skulle kunna få komma till Sverige för att äta upp oss. Och, men min mamma var i så pass dålig skick så hon låg fortfarande. Så, men hon sa bara att vi åker hem. Och det hem för henne, det var Ungern. Men sen var det en ung kvinna där som ingrep och sa ifrån att vad har du i Ungern att göra? Din man är död. Ta din dotter och åk till Sverige. Ja, vi åker till Sverige då, sa min mamma. Så det var rena slumpen att det blev Sverige.
Och sen har du ju haft ett långt liv i Sverige. Mm. Och våren för ungefär 2 år sedan så var Susanna tillbaka i Bergen-Belsen för 3:e gången. Nu med ett av sina barn, sonen Peter. Och det här Ja, då för 2 år sedan var första gången som Susanna fick veta var hennes pappa Josef ligger. Och hon stod där vid de stora fyrkantiga högarna som nu är övervuxna av gräs. Och stod då vid den högen där de hade lagt alla människor som dog efter befrielsen. Och Susanna, när du stod där i Bergen-Belsen tillsammans med Peter framför platsen där din pappa ligger, vad tänkte du då?
Jag kände en väldigt, någon sorts glädje och närhet. Att jag visste ändå var han fanns. För vi visste, det var ju mängder av sådana här högar. Och det stod 1000 lik och 2000 lik. Och jag, om jag minns rätt så det mesta det var 5 eller 10 000 lik en sån där. Och jag minns inte om det stod kvar det där. Där min pappa låg, men i alla fall så pekade de ut för oss var de låg, alltså de som efter befrielsen.
Och vad kände du då?
Jag kände närhet, närmare honom. Jag kände mig närmare honom. Det var en högtidlig känsla.
Du har lyssnat på Svenska berättelser på scen och De sista rösterna från Förintelsen med Susanna Christensen och Amanda Glans från berättarnätverket Berätta vidare. Poet var Karin Brygger och musiken den var skriven och framförd av Lisa Groterus. För regin stod Niklas Mesaros och producent på Dramaten var Felicia Moritz Malmkrona. För teknik och inspelning stod Emilia Martin och Nima Shams. Producent för Svenska berättelser på scen och dokumentärt textansvarig, det är jag, Ola Hemström. Och vill du höra fler svenska berättelser så hittar du dem via appen Sveriges Radio Play eller på andra ställen där du kan ladda ner poddar. På scen är vi tillbaka med svenska berättelser i höst på ny plats. Vi hörs. Och ses.